Tack för att du lyssnar på den här podcasten om USAs alla presidenter med dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du läsa Stolpes böcker så hittar du dem på hemsidan boklund.fi. Fler samtalsprogram kan du också hitta på sidan totalmedia.com. Total med TH.
Ladies and gentlemen, our national anthem.
Mr. President.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. So help me God.
Free at last! Free at last! Thank God Almighty!
Välkommen till den här podcasten som heter Mr. President. Och vi har kommit fram till president nummer 38, Gerald Ford. Han levde 1913 till 2006. Och han är lite som gubben i lådan, ska vi få höra strax. Han dyker upp efter att en president, den första presidenten, har helt enkelt slutat med hot om att bli avsatt, kan man säga. Men för att som vanligt så ska vi presentera den som har att berätta om presidenter, och det är dubbeldoktor Klaus Stolpe. Välkommen med.
Ja, hej, tack.
Den här är ju lite okänd president, men det är faktiskt så att det är ju då den president som jag själv kan möjligtvis minnas. Jag tror att jag egentligen minns Carter först och främst, men Gerald Ford var i alla fall president då när jag började bli medveten, och ja, du var ju redan medveten tidigare än det förstås, men ändå så tycker man kanske det är en lite okänd president. Du hade någon berättelse om en kompis till dig som skulle till USA, så kände du det fanns någonting med den där orten dit han skulle som hade koppling till, ja, till en president, och berätta, vad var det?
Det var nog så att det var en kompis till mig som skulle till USA på något och kolla in några rockkonserter och någonting sånt, och sa han att han skulle flyga till Grand Rapids i Michigan, och det där låter ju kanske inte som världens mest kända ort, och det är det nu verkligen inte heller, men att det var ändå något, min spontana reaktion var bara att men vänta nu, att det är ju någon, det är någon jättekänd eller sån känd amerikan som är född som kommer just därifrån, och så skulle den kompisen bara skämta och sa att ja, men eftersom den där kommentaren kommer väl komma från dig, så är det väl någon president, och så här, nej, det är jag inte säker på, men att det får inte placerat. Men att sedan då han kollade flygbiljetten så ska han ju landa på Gerald Ford International Airport, så att då vi behöver inte fundera på den där saken närmare, utan det var ju ganska klart. Michigan är ju en ganska stor delstat, men att Ford är väl den enda presidenten från just den delstaten.
Ja, ah, ja, just det. Men Ford är ju lite lustig på det viset att han har aldrig varit med i något presidentval, inte heller blivit vald som vicepresident. Berätta att han är liksom svår att sätta betyg på därför, eller hur?
Ja, han är ju en udda figur faktiskt. Att han har ju varit med i ett presidentval 76, men förlorar mot Carter, men han är ju den enda som har blivit president utan att vara med om att vinna.
Ja, han var ju det innan.
Som huvudkandidat eller vicepresidentkandidat, för att det handlar ju om att Nixon blev vald 68 och sen omvald 72, men det var en kar som hette Spiro Agnew som var vicepresident åt Nixon, och nu hamnar ju det här han Nixon då att avgå efter den här så kallade Watergate-skandalen i augusti 1974. Men det var bara det att Spiro Agnew hade hamnat att avgå redan innan på grund av helt andra grejer. Alltså det var en sån här fifflare helt enkelt. Det var korruption och skattefusk och mutor och så vidare. Så att redan hösten 73 så får han tacka för sig, och då blir Ford vicepresident. Och det där så var ju också en sån där situation som la Nixon ordentligt i björnsaxen, för han fick ju inte välja godtyckligt vem han ska ha som vicepresident, utan det är nämligen så att senaten ska godkänna, på samma sätt som senaten ska godkänna om det ska en ny person till högsta domstolen eller en ny minister som ska tillsättas eller något sånt. Och då kunde ju inte Nixon föreslå vem som helst, utan det måste ju vara någon med gott rykte som folk upplevde att var en bra kar helt enkelt, eller kvinna för den delen. Men Men det gjorde ju då att då Ford tillträdde som vicepresident, så hamnar ju Nixon i en sämre dagar, för att så länge det var Agnew som var alternativet, så var det många som tänkte att ja, nu tycker jag om Nixon mer, han verkar ju vara en skummis, men kan vi ha Agnew som president?
Nej.
Och plötsligt har man en sån här situation att om vi blir av med Nixon, så då är det ju Ford som är president, och han är ju liksom en schysst typ.
Mm.
Så att det blev ju en ganska, det förändrar ju Nixons position eller situation tydligen rätt ordentligt.
Mm.
Men då med Ford så har vi ju den situationen då att han är ju presidenten en väldigt kort tid, för att han tillträder som sagt då det är två år och tre månader kvar till nästa val.
Ah, just.
Och så förlorar han och så det här han så är han förstås några månader till, men att han är ju lite mindre än 2,5 år.
Mm.
Så att då blir det ju egentligen svårare att betygsätta en person också mot om personen ska ha suttit 4 eller för att inte säga 8 år. Så att men han är ju speciell, icke minst på det här sättet som han blir president, i och med att han inte har varit med och vunnit någonting. Alltså inte han ju någon sån klassisk president, men inte gjorde han ju heller bort sig så pass så att han skulle vara som någon av, kunna räknas som någon av de här riktigt dåliga helt enkelt. Det han ju inte heller. Att om jag nu konkretiserar, så då jag har gjort min utvärdering så satte jag honom på 26 plats av de här 42 som jag har med i den här bedömningen.
Mm. Men ja, just det. Men kom det liksom, vilka andra finns där kring honom då?
De som jag har strax efter honom, så är Martin Van Buren, alltså en annan dålig. Och sen Lyndon B. Johnson. De som jag har före så är Zachary Taylor och John Quincy Adams, alltså två från 1800-tals presidenter.
Mm.
Då kan jag ju säga att om man nu jämför min rangordning med många andra rang, och om vi tänker på sådana seriösa som nu har gjorts av någon forskare eller något sånt, inte av någon veckotidning eller sånt, så då brukar ju nog den här Lyndon B. Johnson vara betydligt högre upp, ska jag väl säga. Att det är väl det att min bild av honom så färgas väldigt långt av det här Vietnamkriget, som vi nu konstaterar i det avsnittet som vi hade för en tid sedan som handlar om Johnson. Men att 26 plats, det är väl, jag tror att det är väl ungefär där han ofta landar, alltså på den sämre halvan, men ingen katastrof.
Mm, just det. Men han är ju så kort, så att var det till och med så att du funderade att inte bedöma honom då?
Nej, egentligen inte. Att de som jag nu inte tog med så var den här William Henry Harrison som dog efter en månad, och sen James Garfield som blev skjuten efter en väldigt kort tid. Mm. Alltså de som valde 1840 respektive 1880. Men den här Zachary Taylor som jag nämnde alldeles nyligen, så han är den mest kortvariga av dem som jag helt enkelt tog med, men att han var ett och ett halvt år sådär grovt taget, så att i jämförelse med honom så var ju Ford ändå en längre tid vid det här makten. Klart man skulle kunna haft någon sån där princip att bara ta med dem som har suttit en hel 4-årsperiod, men att då skulle man ha missat till exempel Kennedy
just det.
Så att det kändes ju inte riktigt motiverande. Och någonstans måste man ju dra den där gränsen, men att det var väl nog enda frågetecknet för mig var väl just den där Taylor, att kan man säga någonting egentligen om någon som var liksom mindre än en halv mandatperiod, men jag valde nog att prata med honom i alla fall, så att det var lätt att ta med Ford då, för att det var ett halvt år, så du kan ändå få en uppfattning om en person.
Mm, jag förstår. Men ganska märkvärdigt att både vicepresident och president avgår med, liksom, efter skumrask. Och jag vet inte om det har hänt att en vicepresident har avgått på det sättet.
Nej, någon har nog lämnat in där av det där tidiga. Men det brukar ju inte vara på det viset, men att
de blir ju utbytta ibland av presidenten, händer det.
Ja,
men ändå märkvärdigt upplägg för Ford. Var han liksom Han var ju det då på något sätt tryggheten, men det räckte inte ända fram sen 1976. Alltså bara...
Nej, det var ju väldigt jämnt det där valet 1976. Att det var nära att han skulle ha vunnit. Nog för att Carter hade, nu tar jag minnet, skulle ha varit 1,7 miljoner röstar fler. Men att det skulle ha räckt med liksom några av de där jämna delstaterna att Ford skulle ha vänt på steken där, så skulle han ha blivit en i raden av de här som blir president, även om någon annan har fler röster. Det har ju faktiskt hänt några gånger. Redan på 2000-talet har det skett två gånger som vi vet. Men så att om ska man nu, och alltid då det har varit någon sån här jämnt val, så brukar ju folk peka då på någon enskild detalj, att det var det där som avgjorde saken. Och det är ju förstås alltid ett mått av spekulation i det, men att det som han gjorde som folk blev besvikna på, så var att han hade benådat Richard Nixon på alla åtalspunkter, så att Nixon blev aldrig ens åtalad sedan. Och det där kan man ju tycka vad man vill om, men alltså personligen, om man försöker liksom tänka mig in i den där situationen, om man överhuvudtaget kan göra det objektivt, så han tyckte väl helt enkelt att det skulle vara lättare för landet att gå vidare efter den här Watergate-skandalen om man låter bli att bura in den där förra presidenten. Då är det ju bara det att det var väldigt många andra som hamnade in i fängelse, men högsta hönse liksom får fortsätta att vara fri.
Det är lite märkligt, men det hade blivit så stor sak av det. Jag menar, tänk bara det vi har varit med om med Trump och sen det där 6 december-händelsen 2021. Men liksom bara nyligen som det har kommit någon vart med domstolsprocesser och allt detta. Så att det är klart, det blir stor uppståndelse och man kastar av sig det. Men lite märkligt är det ändå, för det var en sån märkvärdig tabbe det där egentligen också. Men...
ja.
Men många fick falla. Men Ford annars då, så han har några kända citat som man kunde nämna.
Ja, no, jag tycker om amerikanska bilar. Ja, så att av större modell så det är, då en ny vicepresident ska tillträda. Och så ska det ju godtas av senaten. Och då det här han så ska Ford hålla ett tal inför senaten var han tackar dem. Och då det här han så förklarar han att han ska göra sitt bästa. Nu ska vi gå framåt med gemensamma krafter och sånt. Men att ni måste komma ihåg att trots allt att jag ville betona den där arbetshästen. Men att han säger det på ett finurligt sätt. Och det är att jag är ingen Lincoln, jag är en Ford. Och det där så säger ju ingenting för en som är totalt ointresserad av bilar. Men grejen är det att Ford-koncernen så har ju en lyxbilsvariant som heter Lincoln helt enkelt. Så att han betonar att han är inte kanske den här flashigaste typen, men att det funkar i alla fall.
Vad smart. Men, och det, så att det är inte bara en lustig vits som bara han kunde dra eftersom han nu hette Ford, utan det var också ett sätt att liksom propagera för en bättre tid, en sammanhållning, ett gott, en
ja,
god
precis,
tid.
Ja, precis. Att liksom en återgång till det där, en fungerande vardag helt enkelt, om man vill beskriva det på det viset. För att det var klart, jag tycker att det låter humoristiskt, jag tycker att det är en fyndig formulering, det är upp till var och en att tycka vad man vill om det, men att själva presidentämbetet som sådant var ju sargat, dels Watergate-skandalen, dels det där utdragna kriget i Vietnam som liksom, det var tiden före Ford så kännetecknas av en period då liksom politikerföraktet blev väldigt mycket mer utbrett. Och sånt att folk hade väldigt mycket nog av sina beslutsfattare. Så att återställa någon slags värdighet för själva presidentämbetet, så var ju en utmaning i sig som hette duga. Man såg det också på sån här medborgarundersökningar som från den här tiden, att på en sån här fråga att vill du att dina barn ska satsa på politik, eller vill du att din son eller dotter ska försöka bli senator eller något i den där stilen, så var det betydligt färre människor där i mitten av 70-talet som svarade ja på den frågan. De tyckte att nej, satsa hellre på något annat.
Ja, just. Men ett annat citat var ju när han var i Colorado där på skidor.
Ja, precis. Han var på en sån här skidresa och så hade han hade hunden med sig och så var det det skedde en liten olycka på mattan om vi säger så, och då liksom förstärker han får den här imagen av att liksom vara en rättskaffens karl, alltså en man av folket eller vad man ska säga. Det här är ingen känd grej, men jag råkar nog bara känna till det på grund av att jag är nörd, men att det är ju då någon från personalen som konstaterar nej gissas att kolla vad presidentens hund sysslar med så, och rusar dit för att städa upp och få bli sig förvånad på den där typen och liksom knuffa bort, eller så, inte vet jag, knuffar, men liksom ja, fösa den där från personalen åt sidan och konstant säger åt honom att ingen man ska behöva städa upp efter en annan mans hund, och så plockar han bort den där skiten själv därifrån. Så att, och det är ju kanske inte så många, men att det är ju, kräver ju en sinnesnärvaro att göra det, och jag menar det, han kan ju inte knappast adressera hunden att ställa till det för att han skulle få ett sätt att visa sig på ett folkligt sätt, utan det är ju ganska uppenbart att det där är någonting som sker spontant, därför att nu är det ju fasen, om man inte kan hålla ordning på sin egen hund så ska ingen annan behöva göra det.
Men han fick själv städa upp efter andra dock.
Ja, så det kan man ju säga. Städa bort andras skit.
Ja, Ford alltså. Det här med hans, citatet med hans namn Ford, han hette ju faktiskt inte så från början. Han valde ett annat namn sen av lite protest också, eller hur?
Jo, det var det här han... En lite trist bakgrund därför att han hette Leslie Lynch King Jr. Och han blev väldigt gammal förresten. Han är född 1913 och lever en bit in på 2000. Han dog först 2006, så att han var ju han var över 90. 93. Men det här andra var ju ett händelserikt liv naturligtvis. Vilket det är ifall man har varit president. Men att det den där... Så att säga Leslie Lynch King Senior, alltså hans pappa, så var väl inte någon riktigt vidare typ det där. Det var någon sån slarvar och supp ut och alltså ganska våldsam typ och så vidare. Så att det här, den som vi då känner som Gerald Ford, så då han var bara 16 dagar gammal. Att han var ju nyfödd helt enkelt i praktiken, så tog ju hans mor och... Jag har nog helt enkelt sitt förnuft i fånga och flytta bort från den där tokstollen.
Så aha, att, okay.
Men att han hette nog Leslie Lynch King fram till vuxen ålder. För han var väl typ 22 tror jag då han helt enkelt konstaterat att det är ju liksom min styvfar som har uppfostrat mig och ställt upp för mig och sånt. Och han hette Gerald Ford, så han tog namnet för sin styvfar helt enkelt.
Och det som var intressant var ju att han hade varit i representanthuset hemskt länge. 25 år var det så länge?
Jo, han hade... Alltså han var ju född 1913 och kom in i politikens värld väldigt tidigt. Så att han hade suttit med i representanthuset sedan 1948. Att han blev vald 48, det vill säga då Truman vann presidentvalet, så att det är så långt tillbaka i tiden. Det som är då lite intressant där, som jag nog aldrig har kollat upp, att varför så att säga försökte han sig inte på något byte till senaten, för det är ganska vanligt att folk efter en tid i representanthuset så byter de till, försöker de ta plats i senaten istället. För att då får de sitta 6 år och är man i senaten som är ju en av 100. Det var ju en av 96 då på den tiden. Och Ford blev invald första gången i representanthuset. För då var ju inte Hawaii och Alaska delstater ännu. Men alltså en av 100 så har man ju mera synlighet än om man är en av 435 som ju faller i representanthuset. Plus då som sagt att det är skillnad på att bli vald 2 år i taget och bli vald på 6 år, men att det kan, alltså vid en enkel googling så kan det ju hända att det skulle visa sig att det var nu någon deal med de senatorer som fanns. De kanske satt väldigt länge och var väldigt starka, de där som var invalda därifrån. Jag har faktiskt ingen aning. Eller så bara trivdes han i representanthuset, vad vet jag om det. Men i vilket fall som helst så, eftersom de väljs bara på 2 år i taget, så han blev ju vald gång efter annan.
Ja, det är märkvärdigt.
Det var ju 48, 50, 52 och så vidare. Och den sista gången då 72 helt enkelt, då skulle jag ställt upp för omval 74, men att då det här han, då var han ju plötsligt inte bara vicepresident utan också president, för att från och med 73 så var han ju vicepresident, och en kort tid efteråt så tar han det här han över igen. Men att han var ju väldigt, eller sägs det, vet man ju hur mycket sånt här förstärks i efterhand, men att han var det här han väldigt ivrig med sitt kampanjande, så att det var ju bara det att han gifte sig kort tid före det där valet 48, alltså den där första gången. Men det var ju bara det att han höll ju på att komma för sent till sitt eget bröllop, för han hade varit lite tidsoptimist, så att han liksom, och sen under själva bröllopsceremonin så märker de att han har det här han lera på skorna helt enkelt.
Från kampanj ute i markerna.
Ja, men det är en annan grej med det där bröllopet som kanske säger någonting också om liksom hur tiden har ändrats, för att de gifte sig precis före valet. Därför att de hade tänkt gifta sig lite tidigare, men att han tänkte att han måste få bedriva kampanj först, för att det var nämligen så att den här Betty Ford, som ju är ganska känd presidenthustru, av lite trista orsaker, för hon hade alkoholproblem och sånt, men att gick ut med det och så vidare, och blev en sån här talesperson för sådana som hade problem av det här slaget. Att hon var det här någon sån där som har varit uppträtt som dansare och liksom fotomodell och allt sånt, och dessutom var hon var väl också frånskild. Så att det passar ju inte sig kanske så bra på den tiden. Så han ville först kampanjera för att liksom övertyga väljarna om att han är den rätta på den här posten. Och för att han var rädd att han skulle tappa såna konservativa väljare annars, med tanke på vem han gifte sig med. Men det oaktat så är det ju intressant att han ändå gifte sig före valet. För att jag menar, det var ju ändå en risk, alltså det kanske skulle vara klokare att gifta sig efter valet, vad vet jag. Men att det var ändå så att det där, hennes bakgrund så liksom styrde valet av tidpunkt för själva bröllopet.
Just det, ja, intressant, okej.
Okay. Ja, alltså på sitt sätt, någon kan ju tycka att varför sitter vi här och dillar om och sånt, det har väl inte saken att göra, men att det är ändå ett sån här exempel på hur tiden har ändrats. Så det vill säga, den här typen av exempel, så är vi ju inne på titt och tätt i den här programserien, utan att man kanske tänka på det desto mera.
Nej, men det är ju otroligt dramatiskt. Även om hans presidentperiod inte kanske framstår så intressant, så är det ju otroligt dramatisk karriärutveckling. Först avgår vicepresidenten, då får han vicepresidentsposten, och så strax senare blir han president. Jag menar, det fanns inte på hans karriärplanering.
Nej, det tror jag väl nog inte. Att jag menar, vi säger nog då att han ställer ju då upp i valet till representanthuset, och sista gången var ju då följaktligen 1972. Och jag menar, då gör han ju det i akt och mening att sitta ytterligare 2 år och kanske många år till, för han var ju inte speciellt gammal då, han var lite under 60, men jag menar, knappast så att han och lekte med tanken att jag kommer ju inte att hålla på med det så länge till, så snart är jag vicepresident och lite senare är jag president, så att jag kommer inte att vara med i midterm elections 1974 för att jag är president.
Ja. Men
han kan ju inte så fantisera i de banorna.
Ja. Men blir man president på det sättet så behöver man inte ha någon mer agenda. Det är liksom det stora redan varit. Sen sitter man av tiden lite grann.
Ja.
Och kanske det upplevdes så också, men jag vet inte. Men han, om man jämför med Biden, som när vi gör det här så är han president i USA och var ju väldigt länge i senaten. Men han var ju betydligt längre, men ändå en det här är, de är båda rävar från politiska
verksamheten. Finns erfarenhet så det räcker att bli över.
Mm. Men Biden har ju större, många fler år ändå, som man sätter det i ett sammanhang. Men det här med att säga saker, citat, vi pratade om citat förut. Det finns ett känt citat, eller ett känt uttalande som han gjorde i det här just valet då, 76, i någon tv-intervju med Carter. TV-debatt med Carter.
De har då alltså han är ju där då i egenskap av sittande president och det här, alltså det är ju en väldigt meriterad person, men han går och liksom kläckar ur sig något sådana helt konstigt, om det är då nervositet eller vad det är frågan om, för att sitter de och diskuterar, man är inne då på Sovjets roll i liksom världspolitiken och sånt, och så säger Ford att så länge han är president så kommer länderna i Östeuropa aldrig att hamna och bli som någon slags lydstater åt Sovjet. Och det var ju bara att det hade de ju varit i 30 år vid det laget.
Då kan man undra lite vad hans världsbild
var. Jag menar, han, det är ju klart att han visste det. Jag vet inte om han fick någon blackout eller vad det var. För att jag sett det där. Så att man ser på den där programledaren. Så det är ju helt uppenbart att den där programledaren tror att han har hört fel. Och sådär att, va? vad sa du? att, ursäkta, hörde jag rätt? Att sa ni sådär? Så går han. Och jag menar, så att han får ju världen chans att korrigera det. Men han bara upprepar det.
Ja, okej.
Och det är som sagt, men liksom varenda som snälla vän, varenda en som tittar på det här programmet så tänker jag, vad liksom han rör,
vad händer nu?
Vad händer nu, för att då han blir ombedd att precisera det, så säger han att ja, men ta nu folk i Polen till exempel. Inte tror jag att de tror sig tycker att de är dominerade av Sovjet, om vi skulle fråga av dem. Jo, det tyckte de.
Men var lite han upprepade dessutom när han träffade Brezhnev, eller hur var det?
Nej, egentligen inte. Du tänker på en annan sak. Alltså han hade att det här med sovjetisk dominans över Östeuropa, så hade ju liksom Ford varit med och förstärkt, därför att de hade ju haft ett möte i Helsingfors och året innan, och den här så kallade Helsingfors-överenskommelsen, så det gick ut på att väst skulle då liksom motvilligt erkänna det här sovjetstyret just på villkor att sådana här mänskliga rättigheter skulle komma att respekteras i en högre utsträckning än tidigare. Det vill säga att vi slutar att gnälla, bara det blir lite schysstare, vilket ju ryssarna inte brydde sig i. Och i och för sig, med den vetskapen i bakgrunden, så antar jag att om man ska försöka vara snäll och hitta någon logik i det där som han säger där i tv, så är det väl det han syftar på i sådana fall, att vi har ju kommit överens, så nu kommer ryssarna på sikt att göra det här, göra livet lättare för de här människorna i östblocket.
Det är liksom, han kan ha haft en tro på det.
Ja, precis. Att vi har ju svart på vitt, de har ju skrivit under det, men att han borde ha sagt det rakt ut i sådana fall, för att bara liksom slänga ur sig det, att vadå, att inte ska ni väl tro att folk i Polen tycker att det av Sovjet, så att det var inte helt lyckat, men att jag kommer ihåg att det är ganska många år sedan jag sett den där filmsnutten, men att den där programledarens min, alltså ungefär, va?
Vilket problem.
Jag måste ju ha hört fel.
Ja, men jag menar det liknar lite vad Biden sa i början av kriget i Ukraina, att i alla fall gick det sådana besked, kom i alla fall att han typ tyckte att man kan väl, då kan väl de ta det där Donetsk och det här och sen blir det fred. Liksom på något sätt kändes det som att han inte tänkte efter riktigt där också.
Ja, det händer titt som tätt att folk inte, men att det här med Ford så
det var stor,
är ju en verklig klassiker, och just i och med att det sker en sån där tv-debatt.
Jo, precis. Ja.
Dessutom alltså att, men det är som enkelt för Jimmy Carter att bara sitta där och vara godmodig och konstatera att hoppas allihopa hörde det här nu, att ja. Tycker ni att den här har koll på läget?
Ja, det spelar honom i händerna verktygen. Men det, just det här att han var lite klumpig och så, det är det, kanske han inte var lite dum och klumpig och så här, det har framställts, han framställts så ganska mycket, eller hur?
Ja, alltså jag tror definitivt inte att han var dum, alltså det här han men han
är sån här nidbild.
Ja, precis, och men att det är ju det att jag har en kompis som brukar säga att om man trampar i klaveret så ska man hålla kvar foten, för att det låter lika illa om man ska dra ut den.
Ja.
Och det var ju det misstaget som Ford gjorde i den där debatten. Men han framställdes ofta som liksom klumpig och lite dum, för att det finns en del sådana här, bland annat han faller ner för snubblar ner för någon trappa då han ska gå ombord på Air Force One, alltså där flygplanet, och liksom det finns någon scen då han åker skidor och 1-2-3 kommer någon sån här lift och slår honom i ryggen så han ramlar omkull, och att han liksom ska kliva ombord, förutom att han faller vid den här flygplanstrappan en gång, så en annan gång är att han är på väg in i planet och ska vända sig om och vinka, och sen så glömmer han att huka sig då han ska in i planet, så slår han huvudet i dörren och så vidare, och det där så gör ju inte sig så bra på tv. Och sedan så det finns ju en känd skådis som jag väl kan tänka att många det här han känner igen namnet på, den här Chevy Chase, och han på den tiden han har ju en väldigt lång karriär bakom sig, och han var på den här tiden med i ett sån här satirprogram som några kanske har hört talas om, Saturday Night Live. Det är väldigt känt, och det är det här han hade många såna sketcher där han liksom ramlade omkring och hade sig och allt sånt. De finns sånt här som jag hänvisar till, så
att han var utklädd till Ford, menar du?
Ja, precis. Sånt här finns på YouTube, och liksom den där debatten finns ganska säkert på YouTube. Och man behöver ju inte se hela programmet, utan det är bara att göra en tillräckligt detaljerad sökning. Så. Men att han verkar ändå ha haft ganska mycket humor, för han hade liksom sägs att han som skrattar själv åt det där. Och de där sketcherna och sånt, men just det där med att han ska ha varit korkad, så det jag tror inte att han kan inte ha varit det, helt enkelt för det var ju så att alltså han var uppenbarligen då väldigt bra på amerikansk fotboll,
och just det.
Fick då anbud från två sån här proffslag, Detroit Lions och Green Bay Packers, säger mig föga, för jag håller på San Francisco 49ers, eller det gör jag inte, men att jag tycker de har coolt namn, för det syftar på det här som gått till Kalifornien och grävde guld där 1989. Ja. New England Patriots, det är ju ännu bättre namn naturligtvis, för det syftar ju på de som kämpar fram självständighetsförklaringen. Nog om amerikansk fotboll, men att han hade alltså möjlighet till proffskontrakt. Men han började studera juridik på Yale istället, och det är ju känner man till några universitet i USA, så är det väl typ Harvard och Stanford och Berkeley och Yale och någonting till, alltså det är ju ett väldigt känt universitet. Visserligen så tog han sig in där på lite lustiga vägar. Det var säkert väldigt dyrt att studera vid Yale, jag vet inte vilka möjligheter han hade, men att han började med att jobba där och liksom som tränare i dels amerikansk fotboll men också i boxning. Men efterhand så började han läsa juridik där och tog en examen med, alltså med höga betyg.
Mm. Att, imponerande.
Då, det behöver ju inte liksom bevisa så mycket, men att det är ju inte, han är ju inte korkad i alla fall. Det som det nu som framställdes sen då han liksom trillade omkull lite grann och kommer med några konstiga felsägningar i tv och
Nej, det är ju skoningslöst när man är president och när det finns tv.
Nej, det är klart att då, i modern tid då allting finns filmat, så det finns ju som alla chanser att göra bort sig.
Men på tal om tv och populärkultur, så han figurerar också i ett avsnitt av en känd tv-serie, är det inte så?
Jo, men det är ju rena stumpen. De som är tillräckligt gamla så kanske har sett på en populär tv-serie som heter Dynastin. Direkt översatt från Dynasty. Jag vet vad det är, men att jag har nog aldrig riktigt fastnat för sån här Dallas och vad som nu har funnits genom åren. Det är inte min grej helt enkelt. Familjen McKayhan tyckte jag var bra, men det är en annan.
Mm.
Men det är nämligen så att
How the West was won.
Ja, exakt. Att det var så att det var någon välgörenhetsbal i Denver. Alltså då var Ford inte president längre, för det här var 1983, alltså då han redan hade något
år,
hade lämnat senare presidentposten. Så skulle de spela in en scen till den där tv-serien, och så var det någon från den här teamet som sa, men alltså där är ju Gerald Ford och hans fru, så att de avvek från manus. Jag menar, det står ju inte i manus att här ska John Forsyth och Linda Evans hälsa på presidenten och hans fru, men att de gick och frågade att är det som att vill ni vara med här, att det skulle vara schysst, och så att ja, men det kan väl vara kul, så att då så att det är alltså av en slump som han är med i den där tv-serien, men att tittarna måste ju vara ganska förvånade då Betty och Gerald dyker upp där 1, 2, 3.
Ja, intressant. Cameo, eller ja, man är med liksom i...
Ja. Det bara råkar sig helt enkelt. Men ska vi ge en annan koppling till populärkulturen, så att han var ju han var den första presidenten som besökte den där teatern där Lincoln hade blivit skjuten. Och där kan man ju säga att det fattas bara annat, för att det här är en sån där lämplig quiz. Vad hette teatern? Den hette ju alltså Ford's Theater.
Ja, just det. Så. Där Booth
exakt
sprang ut och den lille pojken såg Booth som sen blev intervjuad i tv. Ja, intervjuad, han var så gammal så han kunde knappt prata med.
Det där har vi ju snackat om den som inte förstår vad vi pratar om, ska ju nämna att i tv:s barndom måste ha varit någon gång på...
Ja, det var 50-talet.
Ja, början av 50-talet. Det var på början av 50-talet. Det finns också på YouTube. Alltså, det fanns någon sån här tv-program som hette Gissa min hemlighet eller något sånt. Och så hade de en gäst. Och så var det någon sån här tävlande då som skulle ställa frågor till den här gästen för att veta vilken hemlighet de hade. Och så kommer det in en gubbe som alltså modell äldre som de börjar ställa frågor av, och den här killens hemlighet är då helt enkelt att han var det sista överlevande vittnet till mordet på Lincoln, för att som barn hade han kommit, mamma och pappa hade tagit med honom dit på den där teaterpjäsen, så att han var väl kanske 6 år då eller någonting i den där stilen, och nu var han ju då över 90, för att det är från 1950-talet någon gång det där, och det är så då de frågar av honom att ja, var det en händelse som gjorde att ni blev rädd, att då de försöker lista ut vad han har för hemligheter. I was scared to death. Han fattas bara annat ifall man ser presidenten bli skjuten.
Ja.
Och så sitter vi och skrattar här då ännu till.
Ja, det är tragiskt egentligen. Men tillbaka till Ford. Han var på Ford Theater där Lincoln blev skjuten. Men tillbaka till Ford, att han var klumpig och sånt här. Det finns ju fler felsägningar som man kan rada fram här. Han blir allt mer klumpig här i vår bild. Men...
Ja, no, vi kanske liksom framställer honom värre. Men att på tal om Lincoln, så var det något skede då han... uttryckte sig om något då, vad det nu var. Jag minns faktiskt inte vad det handlade om, men att han sa att om Lincoln hade levt idag så skulle han ha vänt sig i graven. Men han menar ju att om Lincoln skulle se det här så skulle han ha vänt sig. Men att det blir inte den kombinationen att säga att om Lincoln hade levt idag så inte så lyckat med att fortsätta vänt sig i graven. Men, men det här, det finns ganska mycket sån här. Han skulle tala om, han höll något anförande var han skulle säga att arbetarna har en stark arbetsmoral, alltså work ethic. Men han säger work ethnic, och det sysslar ju på liksom att det någonting rasrelaterat istället för etiskt. Och sedan så var det finns ju någon sån här blodsjukdom som heter anemi, och det heter tydligen sickle cell anemia på engelska, vilket jag inte som skulle ha vetat annars, men att han säger att han känner sympati för människor som har sickle cell Armenia, alltså på det här landet. Så det finns en sån där grej, och en gång skulle han, när vi talade om den där hunden tidigare, nu vet jag inte om det här var samma hund, men att han hade ju lyckats låsa ut sig själv från Vita huset mitt i natten då, släppa ut hunden, och det är lite tokigt. Och så ska han ringa på dörren, och det här är ju sånt som är för bra för att det var sant, för att visa att dörrklockan inte fungerar. Och det är ju ganska konstigt att man tycker att sånt rutinmässigt kollas varje, eller vad vet jag hur det gör, men att
han fick... Men vem behöver ringa på Vita huset?
Ja, men precis, kan ju hända att han har varit sönder i 10 år, vad vet vi om det? Men att han fick... men att han konstaterar att jag slipper inte in här, men att han fick liksom hålla på och banka och bulta på dörrar och fönster, och då blev det ju liksom liv och rörelse, för att då dök ju folk upp från säkerhetstjänsten på liksom på nolltid. Men att de måste ju tänkt att vad fasen är det här, någon galning som har kommit hit för att skjuta presidenten? Nej, det är presidenten.
Vad konstigt. Ja, de var inte så aktiva på den tiden. Nej, det
verkar ju nog så, för att jag utgår ifrån att det där skulle ju inte hända idag, att det är liksom en massa kameror och grejer och eller
nej, det
måste ju vara så. Jag är nästan
man ser jag på någonting.
Jag är förvånad över att det liksom på den där tiden ännu att det kunde vara på det där viset, att jag tyckte nog att det, ja, så de
borde ha övervakat bättre, men vet ju inte exakt vad det var. Det kanske var någon liten privat del, och så det var inte på the lawn liksom, gräsmattan, utan det kanske var där bakom i hans hörna.
Ja, ingen aning, men att man tycker ju ändå så där intuitivt att jag skulle förstå bättre om en sån där grej skulle ha hänt liksom 100 år tidigare eller något.
Ja, precis, verkligen. Men på tal om att de trodde att det var någon som skulle göra ett attentat. Vi har ju talat om presidentattentat en hel del alldeles nyss, om Lincoln. Men faktum är att, var det så att Ford var utsatt för flera attentat? Nästan i alla fall.
Ja, alltså, han hade varit president i drygt ett år. Alltså, framme vid hösten 75 så blev han... utsatt för 2 mordförsök på 2,5, 17 dagar emellan, och kan man hitta på någon kuriositet där, så bägge gångerna var det två kvinnor som försökte ta livet av honom av någon anledning. Men att han klarade sig, och jag nämnde ju redan tidigare att det här han är en av de där som har levt, presidenterna som har levt allra längst, sedan att det är ju bara, ja, och Jimmy Carter lever ju ännu då vi spelar in det här, och det här han, George Bush, så den äldre gjord av de här busharna så blev också lite äldre än vad Gerald Ford blev.
Mm. Men det är de, ja, sen har vi då John Adams och
Herbert Hoover och John Adams och Reagan, så har ju också blivit väldigt, väldigt gamla, men att Ford var ändå lite mer seglivad än dem.
Ja, just det. Även det var modern tid. Nej, men
ja,
så,
folk,
så blir det ju.
Folk lever ju längre för all del, så att den här mest anmärkningsvärda livslängden på en president, så väl tycker jag ju fortsättningsvis är den här John Adams, alltså den här USAs andra president, att han var född mitten av 1730-talet och lever till, att han var väl född, nu tar jag ur minnet, 1735 och lever till det här 1826, att det måste ju ha varit oerhört speciellt på den där tiden. Det kan ju ha varit många som levde tills de var 90, där
början
av 1800-talet, skulle jag nu gissa, men att
Jo, visst var det så. Och urgammal stod det då i prästböckerna när de var över 80, som jag har läst i släktforskning.
Ja,
så här, urgammal. Men i alla fall, hur var det då med Ford? Han kom ju, som vi säger, inte till sina båda poster. Först vicepresident, sen president. Avgående vicepresident, avgående president, och han tar över. Men, så att det finns inget val, det finns inga politiska mätare. Hur är hans ställning i partiet, tror jag? Vad händer vid valet?
Den är ju inte riktigt bra. För att han sås av många som någon slags övergångsfigur, vilket han väl förstås också var sen med facit i hand, men att det är ju så att då det drar ihop sig till det här valet 1976, det vill säga då han sedermera då förlorar mot Carter, så det är ju nog i regel så att en sittande president som vill ställa upp en gång till så blir ju nominerad av sitt parti åtminstone, men det här, nu är det så att Ronald Reagan försöka bli president redan 1976, och det är oerhört jämnt mellan de där båda, så att det är på vippen att Ford inte ens ska bli nominerad. Och det är nämligen så att det här är då första gången som man har så kallade primärval i alla delstater plus i huvudstaden Washington DC. Tidigare hade det varit mer blandat, att i vissa delstater var det så att liksom partistyrelsen utsåg vilka som skulle åka till partikonventet och rösta. Och det här låter ju kanske lite nördigt att liksom börja snacka om siffror här nu, men att man skulle få, det krävdes då på den här partidagen för att bli nominerad av republikanerna, så skulle man ha stöd från minst 1130 delegater. Och det var så jämnt så att det var inte klart ännu då de samlades, för att Ford hade 1121 och Reagan hade 1078. Så att det fanns liksom några lösa redan. Och det betyder att av de här, ska vi kalla det, lediga röstarna, så som om Reagan skulle ha lyckats få alla dem, så skulle det ha varit han som skulle ha varit republikanernas kandidat 76. Och kanske till och med blivit val 76, så skulle ingen av oss ha kommit ihåg Jimmy Carter. Men att med nöd och näppe så undgick Ford alltså det här. Det skulle ha varit väldigt pinsamt att som sittande president inte ens få vara med i valet sedan. Och det sägs, jag vet inte hur mycket sanning som ligger bakom, men att det kom nog. Det kom nog löften om både en och annan vägförbättring och någon bro i olika delstater för att få de där delegaterna som krävdes. Men det vet jag ju inte överdrivet det, men att han förlorade ju i alla fall sedan.
Ja, men det är också lite märkligt att han ställer upp, för med tanke på hur han har blivit president. Och vi har ju andra presidenter som har kommit in som vicepresident när... Truman till exempel, ja, men det finns ju de vicepresidenter som liksom har avstått från att söka en ny period.
Jo, det finns det ju för alla. Truman är ju då ett dåligt exempel, för han försökte ju på nytt och blev vald trots att folk trodde att han inte skulle vinna helt.
Ja, det var så var det med honom.
Så att det blev lite tvärtom där, men jag förstår din poäng helt enkelt. Men att här då så tycker väl Ford att han har mer att ge helt enkelt. Eller det är klart att han tycker annars skulle han väl inte ha ställt upp självfallet. Men att sen då det drar ihop sig till val så får han 48% av röstarna, Carter får 50% och så är det några ströröster som går till några sådana utfyllnadskandidater. Och då är det så att, det låter lite nördigt här nu med de här siffrorna kanske, men att Carter vinner då i termer av elektorer med 297 mot 240. Det låter som en klar seger, men grejen är att i två delstater som är av ganska stor betydelse, det är Ohio och Wisconsin. Det är två sådana delstater som det alltid tenderar att vara jämnt. Och där vinner Carter nätt och jämnt. Om Ford skulle ha vunnit där, så då skulle han ha fått 276 elektorsröster och helt enkelt blivit vald.
Ja, så det var så.
Jo, så att det var nog strid på kniven verkligen.
Men det här att han hade mer att ge, det trodde man även senare när Reagan till slut blir vald nästa gång, så kommer han, är han på tapeten för att bli vicepresident igen? Det var inte så.
Ja, det där är också någonting väldigt intressant att snacka i termer av att om inte om skulle ha varit för att då det är val sen följande gång, då Carter ska försöka bli omvald. Då är det Reagans tur och Reagan då vinner över Carter med bullar och brak, men det återkommer vi till. Men att då diskuteras att Ford skulle ställa upp som vicepresidentkandidat åt Reagan. Och det är ju helt unikt alltså att en ex-president skulle ställa upp som vicepresidentkandidat. Och faktum är att det var inte så långsökt som det låter, utan han lät, enligt vad som nu sägs, så sa han nog att det här låter intressant, jag är inte alls ointresserad av det hela, men han ville få garantier för att han inte skulle bli någon sån här utfyllnadstyp som ju vicepresidenter ofta är.
Det var ett konstigt krav.
Teamwork, ja, jag vet inte fåglarna vad som är konstigt, men att han konstaterar att jag är inte intresserad om det, bara att jag ska vara där som någon nickedocka helt enkelt. Och jag kan ju förstå hans önskemål i det skedet, men då tyckte inte Reagan uppenbarligen att det var någon vidare idé, så det fick bli George Bush den äldre istället, som ju då är vicepresident i 8 år och sen blir vald på egen hand. Så att vi har ju sett exempel här på sådana som är vicepresidenter och blir valda till president långt senare, men att de kanske inte nödvändigtvis blir det direkt efter, men att Bush
det är ju ovanligt,
blir ju faktiskt det. Då Carter väl blir president då 1976 och det är presidentinstallation, så håller han det talet och då det här så nämner Carter i sitt tal att han vill alltså som framföra sitt varmaste tack till Ford för allt han har gjort för att åtminstone försöka ena det här landet på nytt och så vidare, så att det är ju en väldigt sån här generös gest av Carter. Och det, då man ser tv-bilderna så både Ford och hans fru så är ju, alltså de ser ut att vara väldigt rörda helt enkelt, för att det var lite otippat att man nu får något beröm från någon som man just driver en valkampanj mot helt enkelt. Så att, för att det var ju det som var Fords mål, att helt enkelt ena landet och försöka få in det på någon slags normala banor igen.
Efter Vietnamkrig.
Vietnam och Watergate.
Presidentmord och Watergate och allt vad det har varit.
Alla möjliga underligheter där.
Men alltså, vi återkommer till bedömningen av hans period, så kan man säga att han lyckades på sätt och vis ena och bereda väg för en mer sansad tid i USA efter det här?
Nog tycker jag ju det, alltså, därför att i ett jämförande perspektiv så att nu blev det ju lite som mer, ja, stabilt eller vad man ska säga. För det hade varit så pass rörigt under så pass många år där. Och sedan klart någon kan tycka att, ja, men att han borde ha burat in liksom, något. Men jag vet inte. Ja, kanske det, men att frågan är om det skulle ha blivit bättre sådär på sikt för liksom USAs vidkommande, att vad ger det för bild om förra presidenten sitter inburad. Och här kan ju någon då säga att, ja, men det måste väl ge en bra bild av det där landet, att man liksom ställer folk inför rätta om de har gjort något fel. Och det där kan man ju ha olika åsikt om naturligtvis. Ford det här, han gjorde ett val, och en grej som jag nu inte kom på att nämna tidigare, så är ju det faktum att många trodde då att det var någon fuffens bakom, det vill säga att det var någon deal, att det där gjorde att Nixon hade lovat att avgå på villkor att Ford benådar honom, och det kan vi ju inte veta.
Nej, just det.
Men precis, många trodde ju det.
Nej, men du, som vi sa i början, att du tror att han tappade lite popularitet på grund av den här oklarheten när han då inte, när han benådade Nixon.
Ja, det ser man på sådana där approval ratings, då de frågar att tycker att presidenten gör ett bra jobb, och då sjönk det efter det där, att han hade goda popularitetssiffror då han tillträdde, men sedan var det typ en månad efteråt eller något i den stilen som han då helt enkelt benådade Nixon på alla åtalspunkter. Det är kanske skäl att betona här att det blev aldrig någon rättegång, så att Nixon ska ha fått ett straff utdömt och att Ford ska ha benådat honom från fängelsestraff, och han har benådat honom från åtalspunkterna helt enkelt. Vilket han hade rätt att göra rent formellt, för presidenten har benådningsrätt, och då kan vi tycka vad vi vill om den saken.
Jo, så är det. Ja, spännande, Gerald Ford. Och nu kommer vi nästa gång då just till Jimmy Carter, som vi har redan pratat lite grann om. Och det är den första president som jag själv riktigt kommer ihåg. Och det är ju, ja, modern tid tycker man. För mig är liksom fortfarande Ford i det förgångna, men Jimmy Carter är en del av nutiden i mitt perspektiv. Men så det ska bli spännande att prata om den här, vad kallas han, Mr. Clean? Eller
ja, nej, det kan man kalla det, att han helt enkelt har ju han var rätt man, eller vid rätt tidpunkt, så tillvida att han hade ju ett liksom fläckfritt förflutet, att hade han ju några sådana underligheter i bagage, eller så, liksom skelett i garderoben, eller vilka klischéer vi vill tala om helt enkelt. Han gjorde en poäng av att han var djupt religiös och knappt hade satt sin fot i Washington DC och så vidare, och framstod som en liksom rättskaffens karl, någonting nytt, att han hade ingen skit i bagage helt enkelt.
Nej, precis. Spännande blir det nästa gång med den 39:e presidenten Jimmy Carter. Tack så mycket, Klaus Stolpe.
Ja, tack själv.
Du har lyssnat på podcasten Mr. President, och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter, så hittar du dem på sidan boklund.fi.